med kvällens föreläsning i serien Vad är kristendom, som är den 46:e, avslutas denna serie. Jag har fått en lapp här från Paul Valje som talar om att serien har sänts till 83 abonnenter i Danmark, Norge, Finland och Sverige. 2026 exemplar av den här serien har gått ut. Som sig bör så slutar serien med världens slut, den eviga fördömelsen och den eviga saligheten. Världen ska få ett slut, och det kan ni tänka över. Det innebär att våra tillgångar får ett slut, de världsliga tillgångarna, bankböckerna får ett slut, allt som vi räknar med och behöver, det får ett slut. Det är ett faktum som Bibeln klart lägger fram. Det blir en sista dag, den yttersta dagen. Men det är samtidigt en sanning som är obehaglig och som förnekas av bespottare. De säger, som aposteln Petrus citerar 2 Petri 3:4, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända från världens begynnelse. Så varför skulle det plötsligt bli ett slut? Men att den nuvarande världen på något sätt ska få ett slut, det är likväl inte en främmande tanke för hedningarna. Den tanken finns inom hedna religionerna. Men det är bara i Bibeln som vi har Guds säkra ord om denna sak. I Bibeln har vi inte mänskliga tankar utan Guds ord också i denna sak. Himmel och jord ska förgås, säger Jesus, Lukas 21:33. Och aposteln skriver, den nuvarande världsordningen, eller som Hedegård översätter, världen i sin nuvarande gestalt, går mot sitt slut. 1 Korintherbrevet 7:31. Och den dagen, det är Herrens dag. Så kallas den sista dagen i 2 Petri 3:10. Och den är identisk med dagen för hans återkomst, 2 Petri 3:4. Det som ska hända på den dagen, det är följande. Herren stiger synligt ned från himmelen. De döda blir uppväckta, och de som lever på den dagen, de blir förvandlade. Och sedan rycks alla upp på skyarna för att möta Herren i luften och dömas. 1 Thessalonikerbrevet 4:15-17. Och samtidigt går denna världen under. Men på vilket sätt förstörs denna världen? Om den värld som fanns före syndafloden, heter det i 2 Petri 3:6 att den förstördes genom en översvämning av vatten. Men det himlar och den jord som nu finns, det har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och det förvaras nu till domens dag då de ogudaktiga människorna skall förgås. 2 Petri 3:7. Då skall himlarna med dånande hast förgås och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är därpå brännas upp. 2 Petri 3:10. Världen ska alltså gå under genom eld. Men vad innebär denna undergång? Innebär den en total förintelse eller innebär det en förvandling och en förnyelse? Ja, somliga menar att precis som världen i begynnelsen skapades av ingenting, så skall på den sista dagen hela världen förgås och bli ingenting, och sedan ska Gud av ingenting skapa nya himlar och en ny jord. De menar att precis all materia från jorden eller himlakropparna och från alla skapade ting med undantag för människorna blir till intet gjort, och att en ny himmel och en ny jord skapas av intet. De hänvisar till ord som himmel och jord ska förgås, Lukas 21:33, och se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer komma ihåg det förgångna Jesaja 65, 17. Men vi vet att Gud kan också skapa något nytt genom att bruka föreliggande materia. Han skapade människan av stoft från marken. Och ordet gå under eller förstöras behöver inte betyda en tillintetgörelse av all materia. Detta ord brukas ju om den förstörelse eller undergång som ägde rum genom syndaflodens vatten. Och syndafloden innebar inte att den tidigare världens substans och materia till intet gjordes. Termer som världens slut och skall förgås innebär alltså inte nödvändigtvis att denna världens substans eller materia helt försvinner. Det kan syfta på dess nuvarande form och ordning. Den världsordning som nu råder, den form och den gestalt som världen har nu, den ska helt förgås. Därför hävdar andra att den nuvarande världens gestalt och ordning kommer att förstöras av eld, men dess grundläggande substans och materia förstörs inte. De menar att från de atomer som bildar denna materia ska en ny himmel och en ny jord formas, precis som en ny uppståndelsekropp ska stå upp från stoftet av våra kroppar. De tror inte på en tillintetgörelse av precis allting, all materia, utan de tror på en förvandling och en förnyelse. Enligt denna uppfattning förblir de grundläggande beståndsdelar som himmel och jord är formad av, men formen, gestalten, storleken, förhållandena, ordningen etc., den blir annorlunda. En förvandling äger rum. Det som har denna uppfattning pekar bland annat på följande texter. Den nuvarande världsordningen eller världen i sin nuvarande gestalt går mot sitt slut. 1 Kor 7:31. Skapelsen ska en gång bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Romarbrevet 8:21-22. Den suckar och våndas på grund av människans synd. När människan syndade drabbades hon av döden, 1 Mosebok 2:17, men också marken blev förbannad för människans skull, 1 Mosebok 3:17. Skapelsen ska bli frigjord från denna förbannelse som innebär träldom under förgängelsen, och det vid Guds barns slutliga förlossning till den eviga härligheten. Detta är, citat, den nya födelse av världen som Jesus talar om i samband med sin återkomst i härlighet. Matteus 19:28. Där brukas uttrycket den nya födelsen av världen. Man menar alltså att det nuvarande universum som Gud gestaltade under de första 6 dagarna kommer att upplösas till sina grundläggande beståndsdelar, det som Gud i begynnelsen skapade fram ur intet. Och från denna grundsubstans kommer så Gud att forma en ny himmel och en ny jord, helt annorlunda än den nuvarande, stor nog för alla det heliga och en där rättfärdighet bor. Och sålunda kommer det ursprungliga syftet med Guds skapelse att till slut nå sin fullbordan. Skillnaden mellan dessa båda uppfattningar kan kort uttryckas så här. Enligt den ena så ska hela universum genom eld förvandlas till ingenting, totalt förintas till alla sina beståndsdelar, och en ny himmel och en ny jord ska skapas fram från intet. Enligt den andra uppfattningen ska hela universum genom eld förvandlas till dess ursprungliga grundsubstans, som Gud sedan ska omforma till en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Att den nuvarande världen ska gå under genom eld lärs alltså klart och tydligt i Bibeln och bekänns av båda dessa uppfattningar. Men om denna undergång innebär en total förintelse eller en förnyelse av den nuvarande världen, det kan vi inte helt säkert säga. Dock vet vi att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Denna världen går mot sitt definitiva slut. Så till den eviga fördömelsen. Detta obehagliga faktum som vi inte kan komma ifrån. Helvetet eller fördömelsen är ingen fiktion utan en allvarlig och fruktansvärd verklighet. I Matteus 18, 8 och 9 talar frälsaren om den eviga elden och det brinnande Gehenna, eller bättre översatt, det brinnande helvetet. Paulus talar om att bli straffad med evigt fördärv bort undan Herrens ansikte, andra Thessalonikerbrevet 1:9. När på den yttersta dagen fördömelsedomen uttalas, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar, ja då sätts den omedelbart i verket. Till det heter, och dessa skall då gå bort till evigt straff. Matteus 25, 41 och 46. Men hur är det då i fördömelsen, i förtappelsen? Ja, när det gäller det eviga straffens karaktär och förhållandena i helvetet ska vi inte låta vår fantasi skena iväg med oss. Vi ska begränsa oss till vad Bibeln säger. Straffet består inte i tillintetgörelse. Några har hävdat att ordet förgöra i Matteus 10:28, där det står frukta fast med honom som har makt att förgöra både själ och kropp i helvetet, att detta ord skulle peka på att en tillintetgörelse äger rum. Men samma grekiska verb som kyrkobibeln har översatt med förgöra brukas i andra Petri 3:6, och där är det översatt i 1917 års kyrkobibel med förgicks, och det syftar då på vad som hände genom syndafloden. Och det vet vi att verbet utsäger inte att den dåtida världen tillintetgjordes. Den gick under, den kunde inte bestå så som den var tidigare, men den blev inte tillintetgjord. Liksom världen inte tillintetgjordes av syndaflodens vatten, så ska inte heller kropp och själ tillintetgöras i helvetet. Det fördömda i helvetet är för alltid förkastade, för alltid förvisade från Guds närhet. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden. Matteus 25, 41. Det ska kastas ut i det yttersta mörkret, där det ska vara gråt och tandagnisslan, Matteus 8:12. Ordet gråt, det anger smärta och förtvivlan. Ordet tandagnisslan anger raseri och hjälplöst ursinne. Det förlorades lidande stegras också av det faktum att de är medvetna om det heligas salighet i himmelen. Den som hade erbjudits också åt dem helt gratis, men den som de förkastade. Där skall då bli gråt och tandagnisslan, när ni får se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, men finner er själva utkastade. Lukas 13:28. Helt övergivna av Gud plågas de till kropp och själ. Matteus 10:28, Lukas 16:23-24. Det är också fåfängt att spekulera över eldens och plågornas natur. Låt oss istället bekymra oss om att vi aldrig får erfara den. Från helvetets plågor ges ingen lindring. Till och med en droppe vatten nekas den rike mannen i pinan, Lukas 16. Det går inte att komma bort ifrån helvetet, och lidandet där har inget slut. Det är ett evigt straff, Matteus 25:48, ett evigt fördärv, andra Tess 1:9, i en eld som icke utsläckes, Markus 9:43-48. I helvetet finns det ingen räddning, inget hopp. Tanken på en evig fördömelse är så förskräckande att människor har försökt mildra det förskräckliga genom att lära en allmän återupprättelse, som betyder att efter en kortare eller längre tid av lidande i helvetet ska alla förlorade och förtappade till slut återföras till gemenskap med Gud. Men en sån lära kan inte grundas på Guds ord. Den strider tvärtom emot vad vi nyss har anfört. När vi i Apostlagärningarna 3:21 läser om tiderna för alltings återställelse, ja, då avses inte det förlorade i helvetet, utan uppfyllelsen av allting som Gud har talat genom sina profeters mun. Fastän plågorna i helvetet alltid är något mycket mera fruktansvärt än vi kan fatta, så finns det olika grader av straff. Den allmänna regel som föreligger i Lukas 12:47-48 är tillämplig också på det förlorade i helvetet. Den tjänare som hade fått veta sin herres vilja men inte redde till eller gjorde efter hans vilja, han skall bli straffad med många slag. Men den som utan att ha fått veta hans vilja gjorde vad som var slag värt, han skall bli straffad med allenast få slag. Var och en åt vilken mycket är givet, av honom skall mycket bli utkrävt. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall man fordra dess mera. Enligt Matteus 11:21 följande skall det på domens dag bli värre för Korasin och Betsaida än för Tyros och Sidon, eftersom det förstnämnda förkastade Kristi evangelium och kraftgärningar. Vad är då syftet med Bibelns undervisning om en evig förtappelse, ett helvete? Ja, avsikten med denna lära är inte att tillfredsställa en sjuklig nyfikenhet, utan att varna oss i tid. Det vore kärlekslöst att dölja fördömelsens faktum. Gud vill ingen syndares död, utan fast mer att han vänder om från sin onda väg och förlitar sig på den enda räddaren undan den tillstundande vredesdomen, nämligen Jesus Kristus. Han vill inte att hans tillkommelse och den eviga fördömelsen ska komma som något oförtänkt, något som vi inte visste något om. Därför har han tydligt undervisat om sin tillkommelse och domen. Han vill att vi ska vara beredda och kunna bestå inför människosonen, som det står, när han synligt kommer åter med stor makt och härlighet. Lukas 21:27 och vers 36. Och så den eviga saligheten. Finns det en evig salighet? Finns det någon himmel, någon evig lycka? Ja, till och med hedningarna har en känsla av att själen är odödlig, och det kan tala om ett bättre liv bortom graven. Men de har likväl inget levande och säkert hopp. Till det som de hoppas på, det slår aldrig in. Utan Kristus är vi utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen. Det läser vi i Efesierbrevet 2:12. Hur är det då möjligt för en syndig människa som förtjänar den eviga förtappelsen att ha ett levande och säkert hopp om evig lycka, evig salighet? Svaret ger oss Guds ord, där vi läser: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, skall icke bli fördömd, skall icke komma till helvetet utan hava evigt liv. Johannes 3:16. Denna text lär oss inte bara att det finns ett evigt liv, utan också den väg på vilken vi kommer dit. Det eviga livet är en fri gåva från Gud som Kristus ger åt sina lärjungar. Den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv, skriver aposteln, Romarbrevet 6:23. Jag ger dem evigt liv, och det skall aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand. Johannes 10:28. Till sina lärjungar ska han därför säga på den yttersta dagen, på den sista dagen: kom ni min faders välsignade och tag i besittning det rike som är tillrätt åt er från världens begynnelse. Matteus 25:34. Och dessa skall då gå in i det eviga livet. Den 46:e versen. Och hur blir det då? Hur är det i himmelen och i saligheten? Ja, människor kan utifrån sin fantasi göra sig alla möjliga föreställningar om det tillkommande livet. Men också när det gäller denna sak ska vi hålla oss till skriften alena, begränsa oss till vad skriften uppenbarar för oss. Och för att ge oss en svag föreställning om den enastående skönheten, härligheten och glädjen i himmelen brukar Bibeln uttryck och bilder som är hämtade från detta jordelivet. Den talar om ett bröllop. Det ska bli som vid ett bröllop. Matteus 25:10, Uppenbarelseboken 19:9. Eller det ska bli som en festmåltid, då ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner som domare över Israels 12 släkter. Lukas 22:30. Bibeln talar om ett hus med många boningar. Johannes 14:2. Och den ger en detaljerad beskrivning av det himmelska Jerusalem, som glänser likt den dyrbaraste ädelsten och är av rent guld, likt rent glas. Uppenbarelseboken 21. Allt detta är bildlikt, och syftet är att framställa himmelens skönhet och härlighet. Förhållandena i den tillkommande världen kommer att vara mycket olika förhållandena i dagens värld. Vissa institutioner som är väsentliga och grundläggande för detta liv på jorden kommer inte att finnas i himmelen. Där ska inte finnas några äktenskap, Matteus 22:30. Inga skilda familjer, skilda nationaliteter och raser. Det ska inte finnas någon världslig överhet för att straffa brottslingar. Inga jordiska yrken för att lindra lidande och sörja för livets nödvändigheter. Det skall inte mer hungra och inte mer törsta, och solens hetta skall inte träffa dem, inte heller någon brännande hetta. Till lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Uppenbarelseboken 7:16-17. Det ska inte heller finnas något predikoämbete, nyckelämbete och ingen missionsverksamhet. Det onda ska inte leva bland det heliga för att trakassera och plåga dem. Till ogräset ska då vara skilt ifrån betet. Matteus 13:30. Vi kommer att leva tillsammans med rättfärdiga människor som har gjorts fullkomliga. Och alla kommer att ha en förvandlad kropp i himmelen. Vi kommer att vara samma personer som vi är nu, men vi kommer att vara förvandlade. Basunen ska ljuda och det döda ska uppstå till oförgänglighet. Och då ska vi bli förvandlade. 1 Kor 15:52. Vi ska ha andliga kroppar. Kroppar som inte är underställda samma behov och lagar som vi är underställda nu. Vi ska ha oförgängliga kroppar, fria från syndens alla spår och följder. Vi ska ha starka kroppar, fria från all bräcklighet, svaghet, brister och skador. Vi ska ha odödliga kroppar som aldrig ska dö. Och vi ska ha härliga kroppar, klädda i skönhet, fullkomlighet, härlighet och ära. Gud ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp. Filipperbrevet 3:21. Vad som blir sått förgängligt, det uppstår oförgängligt. Vad som blir sått i ringhet, det uppstår i härlighet. Vad som blir sått i svaghet, det uppstår i kraft. Här sås en själisk kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finns en själisk kropp, så visst finns det också en andlig. 1 Kor 15:42-44. Och då skall det rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Matteus 13:43. Jag håller före att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Romarbrevet 8:18. Vilken kropp! Och hur blir det då med själen? Ja, vad själen beträffar kommer Guds avbild att vara fullständigt återupprättad. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras ska vi bli honom lika. Ty då ska vi få se honom sådan han är. 1 Johannes 3:2. Eftersom Guds avbild består i salig kunskap om Gud och i rättfärdighet och sann helighet, så skall jag då, som aposteln säger, känna till fullo så som jag själv har blivit till fullo känd. 1 Kor 13:12. Jag ska fullständigt känna Gud, hans vilja och hans vägar. Vi ska då förstå vad som nu alltjämt är mörkt för oss. Alla våra frågor, både när det gäller vissa lärors hemlighet och händelser i våra liv som vi inte har förstått, ska då till fullo besvaras. 1 Kor 13:9-12. Där ska inte finnas någon gamle Adam, några frestelser att kämpa emot, någon synd, någon sorg eller plåga. Gud ska själv vara hos dem och ska avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden ska icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga ska vara mer. Till det som förr var är nu förgånget. Uppenbarelseboken 21:3-4. Där ska vara fullkomlig rättfärdighet, fullkomlig helighet. Det ska inte finnas någon uppslitande oenighet och skillnader bland det heliga, utan allas tankar, önskningar och handlingar ska vara i fullkomlig harmoni med Guds vilja. Det ska vara full tillfredsställelse, fullkomlig belåtenhet, absolut visshet och säkerhet. Jesus sade om sina lärjungar: ingen ska rycka dem ur min hand. Johannes 10:28. Där ska vara en obeskrivlig glädje som ingen ska ta ifrån oss. Jag ska se er åter, och då ska era hjärtan glädja sig, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Johannes 16:22. Orsaken och källan till all denna lycka, all denna salighet, är Gud själv, i vars närvaro vi ska leva och som vi ska se sådan han är. Inför ditt ansikte är glädje till fyllest. Nu kan vi inte se Gud ansikte mot ansikte, men då ska vi vara inför hans ansikte, och där är glädje till fyllest. Psaltaren 16:11. När det gällde fördömelsen, så fanns där också grader av straff mitt i den förfärliga pinan. Och i den eviga härligheten, där alla är uppfyllda av glädje och härlighet, där finns det också grader av härlighet. Den himmelska glädjen är så stor att det är omöjligt att adekvat beskriva den med mänskliga ord. Om vi inte blev förvandlade så skulle vi inte kunna uppfatta den ens i himmelen. Och fastän alla heliga i himmelen åtnjuter fullkomlig salighet, så finns där grader av härlighet. Precis som det finns grader av straff för det förlorade i helvetet. Och precis som det finns grader och olika rang bland de goda änglarna i himmelen, så kommer det att finnas grader av härlighet för det heliga i himmelen. Större härlighet ges som en lön, inte av förtjänst utan av nåd, till dem som under sitt jordeliv har visat sin tro i en helgad tjänst åt Herren. Lukas 19:12-19 och Daniel 12:3. De som har utövat många goda gärningar gentemot sin nästa, 2 Kor 9:6, Galaterbrevet 6:8-9, och som har fått lida mycket för Herrens sak, Matteus 5:11-12. Besinna därför detta: den som sår sparsamt, han skall och skörda sparsamt. Men den som så rikligt, han skall också skörda riklig välsignelse. 2 Kor 9:6. Ja, saliga är ni när människorna för min skull smädar och förföljer er och sanningslöst säger allt ont mot er. Glädjens och fröjden er, ty er lön är stor i himmelen. Matteus 5:11-12. Det som har fört de många till rättfärdighet skall då lysa som stjärnor alltid och evinnerligen. Daniel 12:3. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir beståndande, så skall han undfå lön. Men om hans verk bränns upp, då skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. 1 Kor 3:14-15. Var finns då himmelen? Platsen för den nya himmelen och den nya jorden kan inte bestämmas. Vi kan säga att himmelen, den finns där Gud uppenbarar sig för oss i sin obeslöjade härlighet, där vi får se honom ansikte mot ansikte. Detta nuvarande universum, det ska förstöras av eld, och vi ser fram emot en ny himmel och en ny jord. 2 Petri 3:13. Vad det kommer att bli behöver vi inte grubbla över. Låt oss istället arbeta för att också vi får ingå i den sabbatsvila som ännu står åter för Guds folk. Hebreerbrevet 4:9-10. När Kristus talar om den plats som är beredd åt oss, då säger han till oss: och vägen som leder dit jag går, den vet ni. Johannes 14:4. Vägen, den vet ni. Vägen till himmelen. Thomas sa till honom: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Jesus svarade honom: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:5-6. Det är Kristus som är vägen till himmelen. Och endast det och alla de som förtröstar på honom i en sann tro in till änden skall bli saliga. Johannes 3:16. Den som är ståndaktig in till änden, han skall bli frälst. Matteus 24:13. Genom tron på Kristus är vi redan nu Guds barn. Galaterbrevet 3:26. Och därför också arvingar till det eviga livet och den tillkommande härligheten. Romarbrevet 8:17-18. Målet för vår tro, det är våra själars frälsning. 1 Petri 1:9. Tron på återlösaren är den enda vägen och den säkra vägen som leder till himmelen. Var trogen in till döden, så skall jag giva dig livets krona. Uppenbarelseboken 2:10. Och Paulus hade bevarat tro och var sålunda säker på att rättfärdighetens segerkrans låg till reds åt honom. Andra Timoteus 4:7-8. Också lagen pekar ut vägen till himmelen. Lagen säger, gör det så får du leva. Lukas 10:28. Och detta löfte om liv, det är absolut sant. Men det hjälper ingen enda människa. Ty ingen människa kan uppfylla villkoret. Gör detta. Den som söker frälsning under lagen, han kommer att finna sig förbannad. Ty han har inte förblivit, som det står, vid allt som är skrivet i lagens bok. Galaterbrevet 3:10. Vad är då till sist syftet med läran om himmelen och saligheten? Ja, fast den läran om den eviga saligheten har att göra med framtiden, så har den en viktig och praktisk betydelse för vårt nuvarande liv. En del menar ju att det är ingen mening med att tala om himmelen och saligheten. Det fördärvar bara vårt dagliga liv. Det vänder oss bort ifrån det dagliga livets ansvar. Men då har man inte förstått vad som är syftet med denna lära. Eftersom det är genom tron på Kristus alena som människor förvärvar detta härliga arv, himmelen och saligheten, så bör de ångra sina synder och tro på Kristus alena för sina själars frälsning. Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst. Apostlagärningarna 16:31. Vi som är i tron bör vara noga med att förbli i tron, bli bevarade i tron in till änden. Rannsaka er själva huruvida ni är i tron. Ja, pröva er själva, säger aposteln, 2 Kor 13:5. Läran om himmelen, den bör alltså leda till att vi är ivriga att komma till tro, att vi är ivriga att uppbygga sig tron, att bli bevarade i tron in till änden. Och för det andra, vi kristna lever alltjämt i denna onda värld, men vi är inte av världen. Johannes 17:14-16. Och därför bör vi undvika världslighet. Vi bör inte efterapa denna världens tankar och levnadssätt. Vi ska inte skicka oss efter denna tidsålders väsende, utan aposteln säger, förvandla er genom ert sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Romarbrevet 12:2. Vi ska ha vårt sinne vänt till det som är där ovan, det som inte är förgängligt och blir förstört av mått och mal. Vi ska inte ha vårt sinne vänt till det jordiska. Kolosserbrevet 3:2. I vår tid så frågar människan om kroppens behov ständigt. Men hur många timmar per dag lägger man ner på själen? Hur länge förhandlar man vid de olika avtalen för att få det bättre för själen? Här har vi ingen varaktig stad, utan söker efter den tillkommande staden, läser vi Hebreerbrevet 13:14. Vi har vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälsare, Filipperbrevet 3:20. Och för det tredje, längtan efter lyckan, längtan efter den sanna saligheten, efter himmelen, den bör få oss att med all flit sörja för att vi må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga. 2 Petri 3:14. Eftersom Kristus så nådigt har lovat att ge oss nådelön, så bör vi vara ivriga att samla åt oss skatter i himmelen, där mått och mal inte förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Matteus 6:20. Guds nåd fostrar oss till att avsäga oss all obedaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse, skriver aposteln till Titus i kapitel 2, verserna 12 och 13. Han har ju renat åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är, skriver han i nästa vers, Titus 2, 14. I synnerhet bör vi vara intresserade av att föra budskapet om Kristus till folken genom att sprida evangelium bland människorna, så som Herren har befallt oss, Markus 16, 15. Vi bör gå ut med Herrens inbjudan, Lukas 14, 15-24. Några kommer att ta emot den och bli frälsta. För det fjärde, det är sant att vi ska bli hatade av alla för Kristi namns skull, Matteus 10, 22. Men vad gör det? Vi är Guds eget folk och bör förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus, 1 Petri 2, 9. Också när människor förkastar vårt vittnesbörd och förföljer oss kan vi glädja oss, till vår lön är stor i himmelen, Matteus 5, 11, 12. Och vad som än händer med oss under vårt jordeliv, och hur tungt korset än är som vi får bära, så bör vi aldrig fälla modet. Ty salig är den man som är ståndaktig i frestelsen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älskar honom, Jakob 1:12. Och det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike, Apostlagärningarna 14:22. För det femte, det arbete som de uträttar som arbetar med ordet och undervisningen är inte alltid tillbörligt uppskattat i detta livet, inte ens bland alla som drar nytta av det. Men genom att se framåt blir vi uppmuntrade, ty enligt Bibeln samlar vi in frukt till evigt liv, Johannes 4:36. Och skriften säger, det som har fört många till rättfärdighet ska då lysa som stjärnor alltid och evinnerligen, Daniel 12:3. Och slutligen det sjätte, hoppet om evig salighet fyller våra hjärtan med mod och glädje och med ett hopp som håller i liv och i död. Vi hoppas på Kristus inte bara i detta livet, utan likt Paulus ser vi fram emot den dag då domaren ska ge oss rättfärdighetens segerkrans, 2 Timoteus 4:8, och då döden är uppslukad och seger vunnen, 1 Kor 15:54-57. Så lever vi detta livet i ljuset av det tillkommande livet. Vi har vårt medborgarskap i himmelen, och det ger mening och vägledning åt vår jordevandring. Och Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 1 Kor 15:57. Amen.